Hörrni, vi är mitt inne i ett tema, Pingstkyrkan i Lund, som kallas för Närmare. Och det här är tredje söndagen, och nästa söndag så kommer vi avsluta det här temat. Jag ska bara kort berätta att när jag var i Tanzania för ganska många år sedan, nu var det 10 år sedan tror jag, så var jag och besökte ön Zanzibar. Och en kväll när jag är där och köper lite chapati tror jag det är, och lite sambosa och sådär, så kommer upp en kvinna till mig och så säger hon så här: "Marry me." Och jag liksom bara, "I speak English, I speak French, I cook, marry me." Varpå jag tänker, där jag är ifrån så brukar det vara en process där man lär känna varandra innan och man kommer fram till ett beslut och en process efteråt också. Varför delar jag då detta i början? Jo, jag ska nämligen tala om processen som vi får vara med om när vi inte tror på Gud, lär känna Gud, kommer till tro på Gud och den efterföljelse vi har efter. Det är en process. Och min predikan heter Belong, Believe och Behave. De här tre orden kommer jag använda för att lite grann illustrera de olika sätten som vi som kyrka kan och tänker när det gäller den här processen. Jag tänkte att jag skulle börja med att göra er lite mer förvirrade här i början. Så att vi rangordnar de här, för att de har rangordnats av kyrkan genom tiderna. Och det finns de som säger att den här rangordningen är korrekt. Det viktigaste är uppförandet. På 40-50-talet hade vi pingst, något som vi kallar för syndakatalogen. Det var väldigt mycket en tid där man kan läsa ett protokoll om uteslutningar från kyrkan beroende på musikstil och att du besökte bio, tror jag det var. Alltså ganska så banala, konstiga saker att uteslutas för. Man bestämde sig för att behave är det viktigaste. Att du uppför dig rätt, att du beter dig på rätt sätt. När du uppför dig rätt så kan du också ha en rätt tro. Och därefter så kan du också bli en del av församlingen och känna tillhörighet med oss. Så finns det de som säger, nej, så här rangordnar vi. Det absolut viktigaste, det är att du kommer till tro på Gud. Det är att du får en tro på Gud och lär känna honom. Men nummer två är faktiskt behave. Därför att en tro är inte ett stämpel i ett pass, det är inte en biljett till himlen, utan det är en pågående process, det sker ständigt. Därför så måste det synas i ditt liv, det måste finnas en efterföljelse, det kommer som ett resultat av din tro. Därefter kan du också känna tillhörighet och bli del av församlingen, känna gemenskapen med oss. Så finns det de som säger, nej, det är så här det är. Det absolut viktigaste är att du kan komma som du är. Det spelar ingen roll var du är någonstans i livet. Du kan ha all möjlig skit som helst pågående i ditt liv. Du kan vara vem som helst. Det spelar ingen roll. Kom. Kom som du är. Kom där du är. Bli del av den här gemenskapen. Umgås med oss. Kom in i våra hem. Bli del av våra hemgrupper. Upplev gemenskapen med kyrkan. Därför att i den här gemenskapen kommer du också till tro. Här kan du få upptäcka vem Jesus är. Och därmed så pågår också en efterföljelse i ditt liv. Det sker någonting när Jesus får flytta in som också ger ett resultat i ditt liv. Är ni med på en sista nu då? Finns det de som säger, nej, så här är det. Kom gärna som du är, precis som exemplet innan. Kom till tro. Men uppförandet, behave, det står inte vi för. Det är Guds ansvar. Alltså det viktigaste för oss är att människor kommer till tro. Men hur de lever sitt liv, det är inte intressant. Utan det är bara någonting som är mellan den personen och Gud. Vårt uppdrag är att föra dem till tro. Belong, believe, behave. Varför är det viktigt att reflektera kring de här sätten, processen? Därför att hur vi tänker när det gäller den här processen är också hur vi kommer att bemöta människor som kyrka och som individer. Och det här är ganska stora skillnader i de här tankemönstren. Och det har jag funderat på när vi ska titta i Bibeln på hur människor fick pågå i den här processen. Vem ska vi titta på då? Och jag bestämde mig för att den främsta förebilden är ju Jesus själv. Eller hur? Många gånger så väljer vi att titta på lärjungarna därför vi kan identifiera oss med lärjungarna. Därför de var människor. Men vi glömmer bort att Jesus var deras främsta förebild på hur de skulle agera i bemötandet med människor. Han visade dem och han visar också dig och mig. Och när vi tittar på Jesus så ser vi att han spenderar mycket av sin tid i den organiserade verksamheten på sin tid. Han var med på de judiska högtiderna, han undervisade i synagogerna, han fanns på tempelplatsen. Men ännu mer än Jesus befann sig i den organiserade verksamheten så byggde han relationer. Han var ständigt med individer och familjer. Han kom hem till Lazarus, han bjöd in sig själv hem till dem. Han var med på den festen, han satt på ett bröllop. Han var vid lägerelden med lärjungarna och så vidare. Han mötte människor, han byggde relationer. Och en av de personerna som Jesus mötte är den här mannen. Och han ska vi titta på idag. Men det är egentligen Jesus vi tittar på, hans bemötande av denna man som är intressant. Zacchaeus är en av de personerna som Jesus väldigt ofta umgicks med, alltså kategorin syndare. Och det kanske inte var de människorna som man riktigt skulle umgås med om man var en gudsman på den tiden. Men de människorna umgicks Jesus med. Och det här var en tullindrivare som hade missbrukat sin position, sin maktposition för att dra ut pengar från människor och bli rik själv. Så han var inte omtyckt och han var definitivt i kategorin syndare på den tiden. Och vi ska läsa ifrån Lukas kapitel 19, vers 1-10, den här berättelsen om Zacchaeus och Jesus möte med honom. Det står det så här. Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denna Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang iväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat, han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sade: hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sade till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som förlorat och rädda det. I vers 5 så står det att när Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner Zacchaeus, idag ska jag gästa ditt hem. Det Jesus gör här, det är att han stannar upp. Han var på väg men han stannar upp. Han har människor omkring sig men han stannar upp och ser Zacchaeus. Jag tror att det här är en väldigt stor utmaning för dig och mig idag. Att stanna upp. Vi lever väldigt inplanerade liv, väldigt uppbokade liv. När hösten skulle dra igång den här terminen så kunde man läsa i Expressen en krönikör skriven av Anna-Lena Mann. Hon skrev så här, och hon skriver med en utmattad röst och ton. Så var hösten här. Skola, jobb och vardag. Höstscheman, höstdieter och hösttablåer på tv. Nu kör vi igen. Full fart framåt. Och jag vet inte om du kan känna igen dig i just den här utmattningen. Att när hösten drar igång så är det väldigt mycket som händer. Det är väldigt mycket som startar upp. Det är aktiviteter, det är arbete, det är skola, det är studier, det är verksamhet. Väldigt mycket som sätter igång. Och vi har väldigt inplanerade, uppbokade liv. Idag så skrivs det en hel del böcker med titlarna Hur ska jag få ihop livspusslet? Och det är ganska talande för vår tid när vi upplever att vi har så många pusselbitar att vi inte riktigt förstår hur vi ska få ihop det. Vi lever väldigt inplanerade liv. Till och med vår lediga tid planerar vi. Vi ska hem och så ska man gå till gymmet och så ska man laga mat och så ska man skjutsa barnen om man har barn till aktiviteter och hämta och greja. Annars har man kanske egna aktiviteter och så ska man hinna med studierna och så ska man förbereda för nästa dagen och så ska man tvätta och så ska man diska och så ska man laga mat och så ska man titta på tv-tablåer tydligen. Väldigt, väldigt mycket som vi ska hinna med och vi planerar in vår lediga tid. Men vi lever inte bara inplanerade liv. Vi lever ständigt uppkopplade liv. Det finns en studie som säger att Sverige och Australien ligger högst upp på internetanvändning per invånare. Hela 86% av den svenska och australiensiska befolkningen använder internet konstant. Och vare sig vi tycker att det är en hög siffra eller inte så är det den högsta i världen tydligen enligt den här studien. Men det är ju inte bara internet på datorn vi använder. Vi använder ju självklart internet på våra mobiltelefoner, kanske till och med ännu mer. Och det finns en studie som gjordes av Alan Moore 2010. Där han har kommit fram med siffran att vi tittar på våra smartphones, hör och häpna, hela 150 gånger om dagen. När jag först hörde den siffran tänkte jag, det här är absurt. Så tar jag upp mobilen så funderar jag på, jag måste ju testa det här lite grann så. Men jag börjar ju inse att jag tittar ju varje gång jag kollar på klockan så är det på mobilen. Varje gång, vad heter det, de sociala medierna som, vad heter det, man pysslar med. Så, jag gör det i alla fall, så är det mobilen. Varje gång kalendern piper till med något så är det mobilen. Mitt alarm sätter jag på mobilen. Vi har ständiga samtal via mobilen med familjen liksom, i WhatsApp. Och så vidare och så vidare. Och sen vid sidan av de telefonsamtal och sms. Det finns en nyare studie som säger att idag är det närmare 200 gånger om dagen. Det här är ju något medelvärde. Och vare sig vi tror att de här siffrorna stämmer helt eller inte så talar det ett tydligt språk. Och det är ju att vi lever väldigt inplanerade, ständigt uppkopplade liv. Och utmaningen har aldrig varit större att stanna upp. Att bestämma sig för att stanna upp och se de människor vi faktiskt har omkring oss. Jesus stannade upp och han såg Zacchaeus. Han hade lätt kunnat missa honom i folkmassan. Han hade kunnat lätt prioritera bort honom. Men det gör han inte. Han stannar upp. Men utmaningen är inte bara att stanna upp. Vi har också en utmaning att se. Jesus såg denna lilla man uppklättrat i ett träd, Zacchaeus. Och vi har utmaningen att se. För ett tag sedan kunde man läsa om en incident som inträffade i New York. Som har skrivits i många tidningar i New York och varit med på nyheterna. Och det har till och med varit med i en film redan. Det var en incident på tunnelbanetåg där det är en man som dör mitt i rusningstrafik. Och hör nu, hans livlösa kropp färdas på det här tåget i hela 6 timmar innan någon upptäcker honom. Alltså människor kommer och sätter sig bredvid honom, går ut igen, sätter sig bredvid honom för att ta den här platsen. Inget svar? Ja. Ut. In och ut. I hela 6 timmar färdas han fram och tillbaks och ingen upptäcker honom. Vi har en utmaning att se människor omkring oss. Ibland så brukar vi prata om att vi är väldigt närsynta av oss. Vi lever väldigt mycket, det är jag. Jag, mitt och mig själv. Som är det viktigaste. Men jag skulle också hävda att vi är väldigt långsynta i det att idag lever vi i en globaliserad värld där jag vet nästan mer om vad som händer i andra länder än vad jag vet om vad som händer i min egen stad. Jag vet nästan mer om vad som händer hos vänner som bor i Stockholm än vad jag vet av personer som sitter mitt emot mig. Jag kan faktiskt vara mer social med någon i Stockholm än vad jag är med den som jag sitter med mitt emot vid bordet när jag fikar. Alltså vi lever liv där människor långt borta blir nära. Och någonstans så missar vi, tror jag, den kategorin människor som befinner däremellan. Alltså de vi har omkring oss. Våra grannar, våra vänner, busschauffören vi möter, expediten i butiken och så vidare. Vi har ett behov av, eller en utmaning, att se. Men den här utmaningen handlar inte om bara att se, utan det handlar också om hur vi ser på människor som vi möter. Det finns en berättelse som jag har delat vid flera tillfällen. Jag tycker den är jättebra, väl värd att nämna igen. Det är John Burke från Gateway Church in Austin som först delade denna Och det var om en man som hittade en Da Vinci-målning, en målning i vinden. Och den är smutsig, den är dammig, den är nedgången, den är gammal. Men han upptäcker ganska så snart ändå att det är gjort av Da Vinci själv. Och då kan man ju ställa frågan, vad gör man i ett sånt läge? Han skulle ju faktiskt kunna titta på den och tänka att ja, den är smutsig, den är dammig, den är gammal, den är nedgången. Vi slänger den. Nej, om man vet att det här är Da Vinci som har gjort den, så vet man ganska snart att det här är ett mästerverk. Den här är obetalbar. Det är en skatt som världen måste få upptäcka och se, den här tavlan. Och då kan man ju fundera på, vad gör man i ett sånt läge? Han skulle ju faktiskt kunna tänka att jag försöker fixa den här själv. Gå och hämta en trasa, blöta ner den och så liksom. För er som vet någonting om tavlor så ryser ni bara jag berättar detta. För att han skulle liksom ganska så bestämt förstöra tavlan, ruinera den, om han gör så. Eller hur? Vad gör man då i hans läge? Jo, men man ger ju den självklart till en expert på att restaurera tavlor. Han och endast han kan restaurera den här tavlan till dess originalskick och dess originalskönhet. Eller hur? Min fråga till dig och mig, det är när vi ser människor, vad ser vi för någonting? Ser vi smutsen? Eller ser vi mästerverket som Gud har skapat? För att låt oss inte tro att det är en viss kategori människor som bär på smuts. Utan Bibeln är tydlig med att alla är vi syndare. Sen är en del syndigare än andra. Och det är där vi liksom blir lite lurade. Men alla av vi smuts. Och vad gör vi när vi ser människor med smuts? För att vad vi ser kommer att påverka vad vi gör för någonting. Och vad är vår reaktion när vi ser smuts och elände hos varandra? Är det att det där kan jag fixa? Jag säger bara till honom att nej, men om du slutar med det där. Sven, om du bara slutar med dina ironiska skämt och liksom försöker liksom pilla lite grann så där. Jag är nog mer ironisk än du till och med kanske. Eller vi delar det kanske. Med stor sannolikhet kommer jag förstöra mer än vad jag kommer att hjälpa. Eller det är ganska så bestämt att det är nog det jag kommer att göra. Vad är då mitt uppdrag? Jo, men jag ska ju självklart leda människor till en expert på att restaurera och upprätta och hela, nämligen Jesus själv. Och det är ditt och mitt uppdrag. Att se människor för det mästerverk som Gud har skapat dem, inte för det smuts eller elände som vi kan se hos varandra. Och att inte försöka fixa varandra, utan att leda varandra till den som faktiskt kan restaurera och hela och upprätta. Så vi har en utmaning, och det är att se, och att kanske se med Guds ögon på varandra. När vi bestämmer oss för att stanna upp och se, så kan vi hamna i situationer som inte alltid är så bekväma. Alltså ibland undrar jag den till höger där, liksom, vad tänkte han på morgonen? Vad ska jag göra idag? Jag testar det här. Som, tänk igenom stegen innan. Åsan kan ju inte liksom skylla direkt för hans situation. Vi kan hamna i en del obekväma situationer. Hörrni, om någon behöver prata med oss och tänker raka motsatsen till vad du och jag tänker, tror raka motsatsen och har en personlighet som är raka motsatsen, så kan det vara obekvämt att sitta ner och prata med den. Men det är kanske just det den behöver. Att ta en fika med någon som mår skit och som bara vill spy ut galla på dig, sin frustration, sin bitterhet, sina problem, därför att de behöver någon som lyssnar. Det är obekvämt, men det kanske just det den personen behöver. Att bjuda hem någon som man inte riktigt känner och inte har ett naturligt samtalsämne att prata med, men man vet att den behöver gemenskap, kan vara obekvämt. Men det kanske just det som den behöver. Jag ska ge ett ganska så banalt och enkelt exempel på detta. Min lilla syster Therese, jag har en syster som är 7 år yngre än mig. Och en dag så skulle hon åka buss från Motala till Jönköping, så tar det ungefär mellan 1 timme och 15 minuter till 1,5 timme. Och när hon kliver på bussen så ser hon faktiskt en tjej som sitter och gråter. Och det är inte så ofta man gör det. Och då kan man ju fundera på, vad gör hon då? För att hon kände att någonting ville hon göra. Och så kommer hon på att hon har ju den här godispåsen. Så hon går upp och sätter sig bredvid den här och sen, vill du ha godis? Ja, men det ville hon. Och det öppnar upp ett samtal där hon börjar berätta allt som har hänt precis i veckan. Samtalet med pojkvännen och trubblet som hon hade hamnat i. Och min syster fick göra väldigt mycket lyssnande. Men hon fick också ge några ord av uppmuntran. Och när hon klev av bussen så tänkte hon, men vad meningsfullt den här resan fick vara. Så hon bestämde sig faktiskt på att på hemvägen testa det igen. Så gick och köpte en godispåse. Gick in i bussen och tittade om någon satt ensam eller grät eller någonting. Fram och satte sig och sen bjöd på godis. Jag tror inte någonting hände på hemvägen, för i sådana fall hade hon väl berättat det för mig. Men poängen är ju att det var en ganska obekväm situation. Någon sitter och gråter. Som svenskar så pratar vi knappt med varandra i kollektivtrafiken. Liksom. Vi stirrar på varandra, men vi pratar inte på varandra med varandra. Det är en obekväm situation. Men hon begav sig ändå in i den. Och det var just det som behövdes. Jesus drog sig inte undan obekväma situationer. Och vi kan läsa om det i berättelsen vi precis läste. Han sa, Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat, han har tagit in hos en syndare. Atmosfären skiftade kring Jesus. Nu var man arg, nu var man bitter, nu mumlade man förargat. Denna Jesus, bekräftar han den här mannen, bekräftar han hans synd? Han liksom, umgås han med honom, nu ger han sig hem till honom. Vi vill ha honom som gäst, han väljer Zacchaeus. Vem är denna Jesus? Och så blev det en väldigt obehaglig och obekväm situation. Men Jesus drar sig inte undan en obekväm situation. Han går dit ändå. Och jag tror därför att Jesus ser någonting som ingen annan såg. Människorna såg smutsen. Men Jesus såg mästerverket som Gud hade skapat Zacchaeus till att vara och till att bli. Och det gjorde hela skillnaden i vad han hanterade, hur han hanterade situationen. Och det du och jag ser gör skillnad i oss och vad vi gör. Det sista området som jag gillar väldigt skarpt med vad Jesus gör i den här berättelsen är att han dömer inte Zacchaeus. Det skulle han väldigt lätt kunna göra. Om ni tänker efter, han är en andlig ledare, han är en gudsman. Många anser honom som profet, en del att han faktiskt är Messias. Han skulle med rätta kunna påpeka att du vet Zacchaeus, din ekonomi och hur du hanterar den, inte bra. Han gör inte det. Jesus dömer inte Zacchaeus. Han är där för att lära känna honom och inget annat. Och jag måste, om jag ska vara personlig, öppen och ärlig med er, så är jag så trött på kristna och mig själv när vi dömer människor. Jag är så trött på det. Jag ska bara ge något exempel. Jag var med vid ett tillfälle i en kyrka. Där utanför kyrkan så står det en man som har bara gått förbi. Och så stod och rökte. Han har bara gått förbi kyrkan. Och så kommer en from broder. Som går fram till honom. Och så tittar och säger, ska inte sluta röka? Och jag blev så arg. Jag ville nita den där fromma brodern. Ärligt talat. Så jag är inte så fromma av mig. Och jag älskar hans svar. Jag bara älskar hans svar. Han tittar på honom och säger, har du slutat röka? Nej. Nej, men då vet du inte vad du pratar om, eller hur? Nita honom. Jag blir så vansinnigt arg. Att jag vill inte ha någonting med den kristna bror. Jag vill inte vara kristen. Nästan att jag kunde säga att jag inte är kristen. Bara för att inte ha någonting med honom att göra. Alltså vi är inte kallare att döma människor. Jag är mer ohälsosam med de som röker. Jag frossar i bakelser och kaffe. Jag menar, snälla någon va? Jag blir så trött på det. Låt mig säga ett annat exempel. Jag var med ungdomspastorer och besökte ett event. Där man skulle gå från byggnad till byggnad och uppleva aktiviteter av olika slag. Och en kvinna som äger stället, inte kristen självklart, leder oss runt i de här aktiviteterna. Så kommer vi in i en verkstad. De har byggt upp en verkstad och där ska vi hålla på med en av aktiviteterna. Så det var väldigt ambitiöst, aktiviteterna och sådär. Och när vi kommer in så är det en stor affisch på en bikiniklädd tjej som poserar snyggt. Hon poserar snyggt. Så kommer in en tjej, en ungdomspastor, som tittar på den här bilden. Så går fram till kvinnan. Ni har inte fina bilder här, eller hur? Och jag blir så arg. Jag blir så arg. Det har du ingenting att göra med. Din lilla, dömande, frumma människa. Alltså det, vi är inte kallade att döma människor. Vi är kallade att vara ljus och vara salt och leda människor till Jesus. Kan vi göra det istället? Eller hur? Jag blir så arg om jag får uttrycka det. Jag går hem och liksom försöker slå på min kudde eller någonting. Jag ska inte dra fel exempel, jag har många sådana. Och jag gör det säkert också, jag blir arg på mig själv lika mycket. Världen behöver inte en till dummare. Världen behöver en frälsare. Och det är Jesus. När Jesus ska beskriva varför han är här, sitt uppdrag, då citerar han Jesaja 61. Och man kan läsa om det i Lukas 4, 18-19. Där han säger så här. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Det här är varför Jesus kom. Vår främsta förebild beskriver här varför han har kommit till den här världen. Och han ska vara vår främsta förebild i hur vi bemöter människor i det uppdraget som han faktiskt har anförtrott kyrkan och dig och mig. Det är ett förtroende som kan missbrukas förstås. Vi kan också läsa i slutet av den här berättelsen att Zacchaeus ställer sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och jag har pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa det till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Han är tydlig här också, att jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Inte döma det. Det är skillnad. Och det jag gillar i den här berättelsen är att Jesus har inte någonstans nämnt pengar. Han har inte nämnt pengar som var kanske det största skälet till att alla var så bittra på honom. Och som kanske var det största i hans liv som han gjorde som inte var rätt. Han nämner inte pengar. Men någonting har hänt i Zacchaeus. Han blir så upprymd av att denna Jesus inte bara är till för judarna. Han är till för honom. Han är inte bara till för dem som är fromma. Han är till för honom. Han är inte bara till för dem. Han är till för honom. Och han bryr sig om honom. Och han älskar honom. Och han vill ha gemenskap med honom. Du vet, måltidsgemenskapen på den tiden betyder mer än vad den gör för oss idag. Att vara gäst hos någon, dela gemenskapen, var en intimitet och en närhet, och man satte sig ner med någon som vi inte riktigt lägger i betydelsen idag. Och detta gör Jesus med Zacchaeus. Och det förändrar denna man så fullständigt. Att på tiden av en måltid så ställer han sig upp, och det som tidigare var så viktigt, pengar, som han har roffat åt sig i så många olika sammanhang, betyder tydligen nu ingenting. Hälften av vad jag äger, det slänger jag bort, det ger jag bort. Och om jag någonsin har lurat någon så betalar jag igen fyrdubbelt. Vad är det som har hänt? Att den här mannen har skiftat så fullständigt i vad som är viktigt i hans liv. På en måltid. Pengar betyder ingenting i jämförelse med vad han precis har fått. Nämligen förlåtelse och nåd. Jesus har gett honom en andra chans. Och det var mer värt än någonting han hade införskaffat av sig själv. Så om vi slutar där vi började den här predikan, belong, believe, behave. Så jag tror, och det här är mitt personliga, på det här. Jag tror att Jesus bjöd in människor i gemenskap med honom som var långt ifrån perfekta. Och han krävde inte att de skulle bli det heller direkt. Utan de fick lära känna honom. De fick komma in i hans gemenskap, dela måltid med honom, vara med i hans gemenskap, följa med honom. Han hade med sig väldigt mycket människor som ständigt fick komma honom nära. Och i det så hände det någonting i många av de här människors liv. De kom till tro på honom. Och som vi kan se i Zacchaeus liv så förändrade det också hans sätt att hantera sitt liv, hans prioriteringar och hur han också uttryckte sitt liv. Vi har utmaningen idag att stanna upp. I ett väldigt inplanerade, stressade, uppbokade liv. Att stanna upp och se människor. Vår utmaning är att se. Inte bara se, men också med Guds ögon. Att inte se smuts, utan se mästerverket Gud har skapat människor till att bli. Att inte döma. Att ständigt vara medveten om att vi inte är här för att döma. Vi är här för att leda människor till Jesus, för att Jesus ska bli känd till dem. Och att vi ibland får komma in i obekväma situationer, som faktiskt ibland är de situationer som vi faktiskt är kallade till att stiga in i för att vara ljus och vara salt. Så att Jesus genom oss får möjlighet att låta sin nåd och förlåtelse fullständigt förvandla människor. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du är här just nu. Tack att du ser allt som är fel i våra liv. Och tack att du inte ser med dömande ögon. Förlåt för oss, Jesus. Jag vill be om förlåtelse för alla gånger jag har dömt. För alla gånger jag har tittat snett. Jesus, förlåt oss, Herre. Befria oss från det sättet att leva. Från det sättet att vara. Och hjälp oss att bli bättre på att förmedla den nåd och förlåtelse vi själva har fått uppleva. Att människor får tag på dig. Jesus, just nu vill du också förlåta oss som är här. För de snedsteg vi har gjort. För de misstag som vi har gjort. Och ge oss en upprättad skönhet på nytt. Amen.